I mitt fall så har jag tagit smällen varje gång. Jag hade kunnat finna mig i det. Jag hade kunnat få mycket mer affärer, om du förstår mig rätt.
Mm.
Som hur jag öppnar mitt sommarprat med den affären som går i stöpet.
För att han
pekar på vilket hotell han bor på och säger att jag signar om du följer med mig till mitt hotell. Och jag chockad, tar glaset och skickar i ansiktet på honom. Och jag är förtvivlad, jag är så förnedrad. Och jag är så rädd, för det måste jag också säga. Jag var inte stark, jag var jätterädd. Mm. Jag hade inget nätverk, jag hade inga rika vänner, jag hade inga rika föräldrar. Jag hade ingen som kunde hjälpa mig.
Ja, det här är ju något som är återkommande i podden. Alltså vikten av värderingar. För när vi landat i dem så är det också lättare att fatta beslut som vi verkligen kan stå för. Det gör det också lättare att ta smällarna som kan komma med det. Vilket veckans gäst Gunilla von Platen verkligen gjort. Hon är en efterfrågad gäst och förebild för många. Och som vi vet är det enormt viktigt att förebilder inte bara pratar om sina framgångar och hur hårt arbete lönar sig. Och jo, visst lönar sig hårt arbete. Men det kommer också med baksidor. Och det och mycket annat är något som jag och Gunilla pratar om i veckans avsnitt. Och jag förvarnar redan nu för att det här avsnittet spelades in på hennes kontor och att ljudkvaliteten kanske därför inte är riktigt lika bra som den brukar. Men jag tror att samtalet väger upp för det. Innan vi drar igång avsnittet så ska jag såklart precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som sponsrar podden. Att de gör det är ju faktiskt det som gör det möjligt för oss att kunna fortsätta lyssna till förebilder som Gunilla. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Gunilla von Platen.
På sommaren är det ju väldigt skönt att hund.
Det är det faktiskt. Och då är man ju på landet och sådär. Så då är det underbart för lilla Eddie. Men även när vi lånar honom. Hon kan ju som gråta och säga. Ja, men du har gett bort min hund och sådär. Så går hon hämta honom. Ja, men då sitter hon i sitt rum med sin telefon. Mm. Och hon leker ju inte med lilla Eddie ändå.
Nej.
Så det där, den där fällan, den gick jag på. Som många andra föräldrar. Men inte igen.
Det var skönt att det löste sig i alla fall.
Ja. Ja, jag hade tur som hittade henne.
Ja. Och du, ja, nu kom vi in i hundsnack här, det första. Ja. Det är ju trevligt. Jag säger ju alltid till mina lyssnare att jag ska försöka hitta nya sätt att inleda avsnitten på.
Ja.
Så det här blev ju lite spontant och härligt.
Och vet du vad det sjuka är? Jag är inte en hundperson. Nej. Jag har alltid varit rädd för hundar. Jag går gärna omvägar om det. Jag ser att det kommer någon läskig hund.
Ja.
För jag blev biten när jag var liten.
Ja.
Men efter jag fick Eddie så ser jag ju hundar på ett helt annat sätt. Och gud vilken söt. Och gud, och får jag klappa. Och så tunt har jag aldrig varit.
Nej.
Så någonting händer ju med en. Och barnen bara, mamma, det är nog du som hade roligast med det.
Ja, men det brukar ju bli så tyvärr. Alltså.
Ja.
Men det är ju, ni lämnade bort honom i alla fall.
Ja.
Ja,
men jag lånar honom ibland.
Det är mysigt, det är en speciell kärlek.
Faktiskt.
Ovillkorlig.
Så är det verkligen, så är det.
Jag tänker att vi ska säga välkommen till dig.
Ja, men tusen tack att vi fick till det till slut.
Gunilla von Platen, du är en sån här eftertraktad gäst i den här podden i alla fall. Du har kommit upp som människors förebilder tidigare. För alla gäster får ju, i den här lilla teasern vi ska spela in sen, så får man säga om man har en förebild. Och då har du kommit upp några gånger.
Oj, vilken ära. Tack så jättemycket.
Så när jag sökte på... När jag sökte på Gunilla von Platen i podcaster så kommer avsnitt med mig upp flera gånger bara för att folk har nämnt det. Även om den typ känner av, alltså den liksom lyssnar av, så står det så här en mening där du, någon har sagt något om dig. Och jag har ju jagat dig, jag vet inte hur länge.
Nej, men alltså jag måste säga att du är helt otrolig. Jag försökte kolla på vårat mejl hur många år sedan du skickat till mig första gången.
Ja.
Men sen så trägen trägen vinner. Och det har du verkligen visat här nu, Fanny, att trägen vinner. Du har varit helt otrolig och inte kastat in handduken på mig.
Nej, ett av mina livsmotton är ju att ihärdig vinner i längden.
Så är det. Du har helt rätt.
Jag är ju så här ihärdig och liksom slutar aldrig tjata. Jag har också jobbat som säljare i många år. Så att ett nej är ju liksom aldrig riktigt ett nej. Så där. Det är väl bara ett steg närmare ett ja.
Du är jätteduktig. Det är precis det som är grejen. Och till slut så, även om jag egentligen inte hade tid, så tänkte jag, men jag klämmer in det ändå, för jag kan inte säga nej till dig längre. Nej. För att du har så fantastisk och legat på.
Ja, men var lite snäll, inte så här jobbig va, utan...
Nej, du har varit jättesnäll. Ja. Och alltid på ett trevligt sätt. Mm. Och det är ju det som gör att den på andra sidan, då får man ju dåligt samvete. Mm. För att man säger nej till dig, så det går inte att säga nej till slut.
Det är helt omöjligt att säga nej till. Ja. Efter ett tag. Men det är jättekul att vara här, och nu är vi ju hos dig, så vi säger det till lyssnarna. Det är lite mer eko här än vad det brukar vara i podden, så att de får överseende med om det kanske är lite sämre ljudkvalitet än vad det brukar vara. Vi hoppas att mina mikrofoner är tillräckligt bra.
Då får vi be om ursäkt för det.
Men jag tror att de står ut med det, eftersom det är du, Gunilla. Jag satt ju och lyssnade på ditt sommarprat på vägen hit. Jag har ju lyssnat på det förut, och man blir ju så gripen av det. För du pratar ju om precis de sakerna som jag gör här väldigt ofta. Mm. Och som liksom är lite grunden till varför den här podden finns. Alltså min frustration över de situationerna som du beskriver i ditt sommarprat. Så de som inte har lyssnat på det, gör det. Men alla gäster som kommer hit, de brukar få börja med att presentera sig själva. Mm. Så jag tänkte att du ska få göra det.
Och då skulle jag ju säga att jag är en entreprenör, definitivt. Mm. En entreprenör, en filantrop, 4-barnsmamma. Och jag älskar livet. Jag älskar människor. Det är nog min största drivkraft. Mm. Det här mötet med nya människor som är så otroligt spännande. Som man aldrig vet vart det ska leda någonstans. Nej. Det skulle jag nog kort säga om mig.
Mm, och du har ju en stark historia.
Ja, den har varit väldigt tuff. Ja. Den har verkligen det. När jag kom ut med min bok Draken i rummet med min medförfattare Malin Roos. Mm. Då satt jag här i en intervju med en journalist. Då sa han så här, vet du vad Gunilla? När jag hade börjat läsa 100 sidor, då var jag tvungen att kolla hur gammal är människan egentligen. Ja, jag bara, ja, jag vet, jag känner mig som 200. Mm. Men jag är inte 200 med tanke på allt tufft jag har varit med om i livet. Mm. Och det var också faktiskt meningen med den här boken, att jag sa nej i 10 års tid. Jag sommarpratade faktiskt första gången 2007, som många nog inte vet om. Och då hade jag precis fått mitt första barn, Ludvig, och jag var mitt i allt. Mm. Och då är det på ett visst sätt, då kunde inte jag och vågade inte blotta mig på samma sätt. Men sen när jag skulle då komma ut med mitt andra sommarprat, då blev det på ett helt annat sätt. Jag kände, nu går jag all in. Och det är samma sak med boken Draken i rummet. Att Abbe Bonnier frågade 10 år. Och jag sa, nej, det kommer inte ske. Det kommer inte ske. Jag kommer inte blotta mig själv eller min familj och allt tufft jag varit med om. Men sen blir det mogna sak. För 4 år sedan gick min pappa bort. Och då börjar man känna så här, fundera mycket på livet. Mm. Och vad är viktigt? Och också det här att våga. Då kände jag så här, att om jag kan ge styrka till en enda person där ute med min historia genom att jag vågar berätta allt tufft jag har varit med om, då är det värt det. Om jag kan rädda ett liv med det. Och jag har ju varit med om allt ifrån en man som var alkoholist och slog mig, tryckte ner mig, till alla motgångar i näringslivet, till att vara nära konkurs, till att förlora allt och vara luspank och komma tillbaka till livet igen, till det tuffaste, att förlora sin barndoms vän som var mitt liv, hon var mitt allt, min Veronica, och bli kallblodigt mördad utav sin man. Och då rasar ju hela livet och meningen med livet. Och 2 år efter det, då förlorade jag min andra närmaste väninna i cancer alldeles för tidigt. Och då känner man så här, vad är meningen med livet? Finns det ens någon godhet? Finns det någon Gud? Och hur kan Gud ta de bästa ifrån oss? Alltså jag har ju haft så mycket saker i livet, så att jag ens är positiv egentligen ett under. Men livet är fullt av prövningar.
Ja, för alltså, hur hittar man den styrkan? Alltså jag lyssnade ju på ditt sommarprat som sagt, och en del som grep tag i mig ganska hårt. Jag satt på bussen och fick liksom så här igen, för liksom samla mig lite. Det är ju när du skulle bli bortgift och liksom, för många får ju ätstörningar och liksom tracka ner på sitt utseende för att man inte är tillräckligt snygg enligt patriarkala normer och så vidare. Men för dig var det ju annorlunda. Du gjorde ju det för att bli inom situationstecken då ful och liksom lukta illa och så vidare.
Ja.
Men ätstörningar är ju oavsett ätstörningar. Och du kräktes för att döva din ångest och sådär. Hur tog du dig ur det? För du liksom passerar ju lite i ditt sommarprat hur du sitter på ett badrum och bara, ska jag trilla ut? Ingen kommer sakna mig, jag kan lika gärna dö. Alltså, det är ju superstarkt.
Och det var verkligen så. Jag kände att det fanns inte någon mening med mitt liv överhuvudtaget. Det var ju så tufft för att jag var ju så försvenskad. Och så var jag i en kultur där man inte förstod mig. För att ingen innan mig hade varit så knäpp som de såg mig. Och jag var ju inte knäpp. Jag var ju som vilken svensk ungdom som helst. Men ganska blyg tjej. Jag har inte pojkvän för jag var 22 år. Så att, men i andras ögon så var jag ju en slampa för framåt, för att jag vågade. Jag flyttade ju hemifrån när jag var 22, det var en skandal och ingen annan hade gjort det i hela communityn och allt det där. Men det var jättetufft och jag kan säga att när jag slutade, det som gick i perioder, slutade äta mat och sen så åt jag mat och så spydde jag upp den och hade sån ångest. Men jag var ju inte orolig för att jag var tjock. Det hade ju aldrig med det att göra. För jag var smal. Det handlade ju bara mer om att det fanns ingenstans i mitt liv där jag kunde kontrollera förutom det. Allt annat kunde alla kontrollera mig. Det var det enda jag kunde kontrollera. Men det var ju som tur var en kort period i mitt liv. Som jag hade de problemen. För att jag insåg att jag mådde ju ännu sämre av det. Så jag slutade ganska snabbt med det beteendet.
Du slutade liksom?
Ja, jag bara slutade. För jag fastnade inte i det. För det kan ju bli ett beroende det också. Men jag fastnade aldrig i det beroendet. Utan bara bestämde mig att jag kan ju inte straffa mig själv ännu mer. Genom det här beteendet. För det är ju att straffa sig själv. Du mår ju så dåligt. Du har ju sån ångest över att göra det.
Hittade du något annat att kontrollera, eller hur?
Ja, men det, ja, faktiskt, alltså det jag hittade egentligen, det är mitt jobb. Att jag blev en, eller jag har alltid varit det, men en arbetsmyra utan dess like. Där fick jag, det kunde ingen styra mig. Så när jag började på Skandia av en tillfällighet, då sa min chef till mig, lilla gumman, de duktigaste vi har i killar. Och då tänkte jag så här, watch me. Jag bryr mig inte om du säger att jag ska sälja 1000 försäkringar per år. Jag kommer sälja 20 000. Men jag har mina mål som jag sätter i mitt huvud. Som jag inte berättar för någon. Så att det blev min grej. Att prestera där. Och sen fick jag ju också såklart bekräftelsen i mitt jobb. Mina kunder var så nöjda. De var så trevliga. Jag fick blommor skickade. Jag fick chokladaskar. Jag fick utav gamla pensionärer. Kolorian Ask uppe i Arvidsjaur. Och trodde att jag var gammal tant och friare till mig. Och du vet, jag var 20 år. Så det var helt sjukt. Jag fick som bekräftelse på mitt jobb.
Ja.
Så det tog ju över istället faktiskt.
För det var där du blev liksom teamchef för hela. För du började med att, jag kommer inte ihåg, du skulle jobba på kundtjänst och liksom ta emot massa uppsägningar och sådana saker. Och sen ville du vända det.
Ja.
Och sen blev du teamchef.
Så jag insåg när jag jobbade på kundtjänsten att kunderna skulle säga upp och då skulle vi bara hjälpa dem. Tack och hej då, hoppas aldrig du kommer tillbaka igen. Och så sa jag till mina chefer, men vänta lite, stopp och belägg. Ska vi inte fråga dem, varför ska de lämna oss? Vad kan vi göra för att få dem stanna kvar? Vi kanske kan sälja mer försäkringar. Och de bara, är du galen? Ska du ifrågasätta kundens val? Och då sa jag, men låt mig göra ett litet försök. Och så började jag testa och sen ser jag att jag vände alla kunderna. Jag sålde på dem och de bara, vad gör den där tokstollen? Och sen så kom cheferna i Stockholm och sa, vi ska bygga någonting som heter telemarketing. Vill du bli ansvarig för telemarketingverksamheten? Jag bara, telemarketing what? Nej, jag ska inte bli någon telemarketing-säljare. Jag ska inte bli säljare. Jag ska bli advokat. Det här var ju ett sabbatsår. Jag ska spela skit med min storebrorsa. Det var mitt mål. Och sen så lyckades de övertala mig faktiskt att ge det här en chans. Och så hoppade jag på det. Och sen blev jag kvar där i många år.
Hur många år var du där?
Jag var på Skandia från att jag var 19 till jag var 26 faktiskt. Ja. Och sen då parallellt i slutet några år, då körde jag både Skandia och ett bolag som heter Kalix. Mm. Tele 24 uppe i Kalix. Och så körde jag båda två jobben. Och sen mitt i IT-kraschen 2000, då hade jag lyckats lämna den här alkoholiserade dumma mannen som slog mig, tryckte ner mig. Samtidigt hade jag förlorat alla mina sparade pengar i IT-kraschen. Mm. Du är ung, det här var då 2000. Mm. Så det var den största kraschen då, där ena dagen var en aktie värd 20 000 kronor, nästa dag var den inte värd många ören. Det var ju Ikon, Framfab, Spray, alla de här fantastiska företagen som man tyckte var fantastiska då. Så jag förlorade alla mina spararpengar. Och då gick jag till mina chefer och sa att nu ska jag sluta. Jag ska säga upp mig från ett fantastiskt välbetalt jobb, en otroligt trygg säkerhet och starta eget. Och alla trodde jag var skvätt galen. Så att chefen från Stockholm åkte ner till Göteborg för att försöka övertala mig att stanna kvar på Skandia, för jag var ju en sån pengamaskin för dem. Mm. För att jag hade en stor, det var ju Skandias mest lönsamma säljenhet som jag jobbade på. Mm. Och skötte och sålde mer än någon annan försäkring, jag själv dessutom. Så de sa, vad kan vi erbjuda dig? Vad kan vi göra för att stanna kvar? Jag sa att det finns ingenting som kommer få mig att stanna kvar. För det handlar inte om pengar. Det handlar om att jag ska leva mitt liv och min passion. Mm. Jag ska starta eget och jag ska bli bäst i världen på att bygga kundtjänst. Ja. Och det var alla bara, what? Är du helt knäpp i huvudet? Kundtjänst? Vem bryr sig om kundtjänsten? Den som inte duger till någonting hamnar i kundtjänsten. Mm. Men jag sa, nej, nej, nej. Det där är nyckeln till din framgång. Hjärtat i bolaget är kundtjänsten. Mm. Telefonisten, receptionisten, det ansiktet utåt för företaget. Det ska jag bygga i världsklass.
Mm. Och det gjorde du?
Det gjorde jag minsann.
Jäklar alltså. Och vi ska komma in på det, men jag vill ändå backa bandet lite grann, för din kontroll blev liksom till att du jobbade väldigt mycket och det var liksom där du tog kontrollen, du blev en arbetsmyra, vilket ju har lönat sig för dig att jobba väldigt hårt, men har det också haft nackdelar?
Absolut. Absolut. Och där också när man tror att man kan ta kontroll. Mm. När jag träffade den här mannen på Skandia som var alkoholist. Han var ju inte, alltså i början var han ju helt fantastisk. Han uppvaktade mig på ett sätt som ingen hade uppvaktat mig. Jag var 22
och var gift,
år. Ja, jag gifte mig bara av den enkla anledningen att han sa till mig att om jag gifte mig med honom, då lovar han att söka vård. Mm. Men självklart så ljög han ju om det som alkoholister gör. De manipulerar och ljuger om det mesta. Mm. Så att samma dag jag gifte mig på våran bröllopsdag, då sitter jag ensam på ett hotellrum i England och han är ute och super för sig själv och säger att nu är jag fast. För jag är ortodox kristen, jag kommer aldrig lämna honom, tänker han. Och att det är jag som är sjuk i huvudet som inte dricker och inte han. Så att jag hade 2 år i ett helvete med honom med sin alkoholism och han gömde spriten, jag letade spriten och hade sådana problem med migrän och allt och gick till läkaren och satt och grät och han sa att du är för enveten för ditt eget bästa här. Du måste släppa taget. Men jag var så naiv och trodde att om jag ville tillräckligt mycket så skulle jag kunna vända honom. Om jag kämpade tillräckligt hårt så skulle jag göra honom frisk. Mm. Och han var ju äldre än mig. Och han hade en dotter från ett tidigare äktenskap som jag tyckte så mycket om. Och hans mamma älskade jag. Så jag var ju så här 24 år och bara såhär, nej men jag ska göra honom stark. Jag ska lyckas. Och det är klart att jag inte lyckas. Det är ju som korkat. Men när man är ung och naiv så tror man att om jag vill tillräckligt mycket så kommer jag lyckas. Men det gick åt skogen. Mm. Så efter 2 års förnedring och förtryck och allt så lyckades jag få styrkan och lämna honom. Och ja, det var då jag sa upp mig och gjorde allting på en och samma gång. Mm. Och priset om att jobba hårt, det är ju tufft. För varje år, även jag var bäst sedan Skandia startade. Mm. Men varje år började på ruta 1 igen som säljare. Så jag hade ångest i januari. Mm. Tänk om jag inte är lika duktig som jag var förra året. Tänk om jag inte kan slå det igen. Och jag jobbar ju extremt mycket. Och sen under mina år med Exakt, det var 7 dagar i veckan, dygnet runt. Jag började 7 på morgonen. Jag slutade inte en dag innan 12 på natten. Mm. Och ibland då när jag kom till Stockholm, för jag var ju uppe i Skellefteå i början. Från söndag till fredag var jag i Skellefteå. Så kunde jag komma ner till Stockholm fredag kväll. Och jag minns starkt en gång när jag hade några vänner. Vi skulle gå ut och bara ta en after work. Så jag kommer från flygplatsen. Vi står baren på Sturehof. Jag tar en drink. och svimmar av.
Mm.
Och de trodde att jag var full. Men det var ju att jag var så utmattad. För att jag har kört så hårt. Så jag bara svimmar av.
Mm.
Så det är klart att det är ett hårt pris som du får betala.
Ja, och jag tror att det är viktigt att prata om.
Absolut.
Alltså du är ju en liksom förebild för många.
Mm.
Du är ett ansikte utåt för liksom kvinnor som gör karriär. Mm. Som lyckas bygga bolag och sådär. Det är för det första en ganska tung roll att axla. Kan jag tänka mig. Det vill jag också prata mer om. Men vi vet ju också att ownershift, jag vet inte om du följer dem, men de säger ju att förebilder är otroligt viktigt. Men att man inte bara pratar om att så här hårt arbete lönar sig, utan att förebilder också måste visa the tough side.
Mm. Ja, hårt arbete ska löna sig, men det är inte alltid det lönar sig. Så det finns aldrig några garantier här i livet.
Nej.
Sen finns det de som har kommit in i områden där de kanske har haft lite mer flyt. Det har varit rätt i tiden.
Mm.
Som vissa som kommit in i branschen, till exempel när hela sociala media, Instagram, kunde skicka ut sina produkter till influencer och sen så bara wow, från ingenstans kunde de omsätta hur mycket som helst.
Mm.
Det har inte jag. För jag har ju jobbat i en bransch som är, ja, men den är väldigt tuff. Det är ju människor jag jobbar med. Det finns inga quick fix i min bransch. Jag finns inga genvägar. Jag kan inte leverera mina tjänster till 5 influencers som pratar om mig, så kommer hagla in kunder. För att det jag säljer, det bygger väldigt mycket också på förtroende och en långsiktighet. Och för att du ska ha förtroende för att flytta hela din kundtjänst från en leverantör till mig, det är en lång process att få det som kund. Ibland kan det ta många, många år. Men där är jag ju som dig, Fanny. Jag ger mig ju aldrig. Så att ibland har det hänt. Mina kollegor var så här, nu får du ge upp. Det finns en stor telekomkund som jag har. Jag har överlevt så många vd:ar på det bolaget. Mm. Och mina kollegor bara så här, ge dig. Du kommer aldrig lyckas sälja till det företaget. Jag lyckades sälja till det företaget.
Ja, precis.
Tredje vd:n, jag bara, yes, yes. Alltså, jag måste erkänna innerst inne, jag trodde inte själv att jag skulle lyckas. Men jag är så otroligt enveten.
Ja.
Jag kan inte ge upp.
Nej.
Saker som jag vet att det här är lönlöst, det ger jag upp. Och det har jag också lärt mig med åren, där man inser alla slag är inte värda att vinna. Men när jag ser en lite gnitta av hopp, då kommer jag bygga på det.
Då kommer du vinna på det.
Ja.
Och du har ju sagt också att man sätter ju bara kraven på sig själv. Liksom.
Så här är det.
Men du har väldigt höga krav på dig själv.
Mm. Det har jag.
Varför tror du att du har så höga krav på dig själv?
Jag tror att allting bottnar i ens uppväxt.
Mm.
I ens barndom. I mitt liv så hade jag ett behov. Och det var att visa min mamma att jag dög lika mycket som våra bröder i våran familj. Det var min största drivkraft. Så för mig har det aldrig varit att visa för någon chef eller för någon annan, utan det har varit faktiskt att visa för min mamma att jag är duktig. Och det sitter så djupt rotat som barn. Så att när jag investerar i andra entreprenörer som är jätteduktiga drivna, så brukar jag alltid fråga dem, vem är det du ska bevisa för?
Mm.
För vi alla har någon. Det kan vara någon lärare som tryckte ner dig. Det kan vara var som helst. Men vi har alla någon där inne som vi har varit svaga för och ska visa att vi duger och att vi kan.
Sen har ju alla människor behov av att liksom bli sedda, hörda och bekräftade på något sätt. Och det blir ju verkligen du, så att säga.
Ja, och framförallt hade jag inte det av vem som helst. Det är det som är grejen. Jag hade det av en person som jag ville ha den bekräftelsen.
Mm.
Och i och med att jag har ju 6 bröder och vi 3 flickor. Så vi flickor ska vara duktiga, gulliga, fina flickan, gifta oss och skaffa barn.
Mm.
Medan inte var det som var mitt mål i livet. Och det låter ju helt sjukt. Här sitter jag idag med 4 barn. Helt otippat. Vilket är det bästa som har hänt i mitt liv.
Mm.
Men det var ju då att jag till slut hittade. När jag skilde mig så var jag så här, jag kommer aldrig gifta mig. Jag kommer aldrig skaffa barn. Jag är singel. Jag är svinduktig på att jobba. Det är det jag ska göra.
Mm.
Och sen när man minst anar det, så springer jag på min man hos en kunde på en julfest. Och då var jag 32 och han var 36. Och från den dagen har vi varit tillsammans.
Ja, och skaffat 4 barn.
4 barn.
Det är inte för sent för mig, med andra ord. Jag fyller snart 33.
Du är ju ett barn. Du har massor med tid.
Jag har massor med tid kvar. Just den där pressen, det är någonting som jag diskuterar väldigt mycket. Eftersom jag är 32, snart 33, singel. Och får ju väldigt mycket tjat på mig också att jag borde träffa någon och skaffa barn och sådär. Och det är också en press man ska hantera.
Exakt, det är det. Och alla pressade mig och mina göteborgskompisar, för när man är från landet, vilket faktiskt Göteborg är, då är vi 30, har ju alla gift sig, skaffa barn. Mm. Så jag var ju så här körd i allas ögon, än mer i Norrland där jag jobbade. Oh. Där har ju alla mina kollegor barn när de är 20. Mm. Så jag var ju som gamla kärringen. Det var ju som kört för mig. Mm. Och min mamma var ju så rolig vid något tillfälle. Hon bara, vi kanske kan hitta någon enkling som vill ha dig. Nej, mamma, du behöver inte bekymra dig. Jag behöver inte ha någon. Och sen verkligen, när du är helt oförberedd, så stod han där, min man och jag, och vi började prata med varandra. Och sen hamnade vi bredvid varandra till middagen. Och sen den kvällen har vi varit tillsammans. Och han är det bästa som finns. Han är en av få män som klarar av en stark kvinna. Mm. För många pratar om att det är så coolt med starka kvinnor. Vad häftigt, jag vill ha en stark kvinna. Det är bullshit skulle jag säga. De flesta männen vill inte ha en kvinna som är stark, driven, tjänar mer än honom och har hjärna. Utan de vill gärna ha en kvinna som ser upp till honom, som tycker att han är Guds gåva till mänskligheten och allt det där. Och det krävs en väldigt stark och trygg man för att klara av en sån galenpanna som jag, som vill mycket hela tiden, alltid på väg, jag ska bara, jag är som alltid sover hela tiden, jag ska bara bygga det här bolaget, jag ska bara göra det här. Och han är helt fantastisk, har noll självhävdelsebehov, behöver inte synas eller höras eller tjäna mer, eller som min ex, trycka ner mig när det gick bra för mig. Ju bättre det gick för mig, desto mer skulle han trycka ner mig. Nej, det gör bara svaga män. Men tyvärr är det inte många män som är på det sättet.
Hur har du märkt det? Alltså,
hela min omgivning. Ja. Och jag har jättemånga vänner som är fantastiskt duktiga, drivna. De har så svårt att hitta killar. Mm. Jag har en väninna som sa det, att så fort jag blottar mig och visar att jag är något annat, då drar de.
Ja.
Så att det då där är svårt. Liksom. Jag tror att det sitter väldigt djupt rotat i
strukturen.
I strukturen, det sitter i dina gener, det går inte att komma ifrån. Mm. Det är skillnader på män och kvinnor, varken vi vill eller inte, så är det genetiskt. Mm. Det kan vi aldrig komma ifrån.
Nej. Men du, lutar du tillbaks någon gång och bara så här, oj vad bra jag är?
Nej, nej. Det skulle jag aldrig göra. Det skulle jag inte. Aldrig göra. Nej. Ibland så här, kan någon stoppa mig, bara, gud, du är så duktig, du var så framgångsrik. Jag bara, ja, nej, men jag ser inte på det sättet. Jag ser mina närmaste huvudvärk för dagen som jag måste lösa hela tiden. Nej, jag tror aldrig jag skulle kunna lyfta mig tillbaka. Det sa min dotter till mig också. Mamma, du skulle väl aldrig kunna bli pensionär och bara njuta och luta dig tillbaka. Jag bara, nej, då skulle jag dö. Mm. Nej, det finns inte mitt DNA. Och första gången jag blev uppvaktad och skulle sälja mitt bolag, när det gick åt skogen, det tror jag också jag tog upp i något av mina sommarprat, om det kanske var det första. Då var vi nära att skulle signa affären. Det var engelsmän, italienare, amerikan och en svensk. Ett stort riskkapitalbolag från London. Mm. Och jag hade varit iväg en vecka och förlovat mig. Och när jag kommer tillbaka så säger de här herrarna, va? Vad har hänt? För då ser de att jag har ring på fingret. Jag bara, men jag har förlovat mig, var glad och kvittrade. Och de kvittrade inte, de var inte glada. De bara, titta på mig, vem har du träffat? Mm. Kommer han acceptera att du jobbar 24-7? Hur ser du på det här med barn? Och vad kommer hända med dig när du får massa pengar på kontot? Och jag bara, what? Mm. Ni känner inte mig. Ni kan ta och packa era saker och dra. Mm. Så jag sa till mina rådgivare, jag kommer aldrig sälja mitt bolag till dem. Jag är inte någon lyxfru. Jag kommer aldrig vara någon hemmafru. Jag brinner för det jag håller på med. Det är mitt kall i livet. Det finns inga pengar i världen som kommer förändra det. Mm. Jag älskar det jag håller på med. Jag är inte någon lyxlirare som åker privatflyg kors och tvärs och håller på. Jag lever ganska samma liv som jag alltid gjort. Det är klart att jag har råd med en semester. Det är klart att jag har råd att köpa någon fin pryl. Mm. Men i övrigt är jag precis som jag alltid har varit. Och det skulle du få av alla mina vänner som bara säger, varför? Varför gör inte jag? Bara, nej, det ger mig ingenting. Jag går inte igång på det där. Jag går igång på att bygga, på att se en entreprenör växa, utvecklas, att kunna hjälpa han eller henne och lyckas med det de inte trodde, eller se mitt bolag växa ännu mer och bli ännu duktigare och ha ännu duktigare medarbetare. Det går jag igång på.
Ja, men jag tänker att det är skillnad på så här, gå i pension och sitta och stirra över havet. Det skulle nog inte jag heller klara av, helt ärligt. Jag klarar knappt av att kolla på en serie. Så, för att man är så där hela tiden. Och det är både bra och dåligt. Mm. Eller det kan ju vara jobbigt ibland att vara så uppe i huvudet jämt. Uh-huh. Men sen så tänker jag att det är en annan sak att så här klappa sig själv på axeln och bara, vad bra jag var nu Fanny eller Gunilla. Jag får ofta höra att jag är dålig på det.
Mm, jag är jättedålig på det också.
Och stanna upp och bara, men vänta nu, det här har jag gjort.
Mm, jag vet. Och jag vet, och man kanske borde göra det. Och ibland kan min man säga så här, men unna dig någonting nu. Gör det. Mm. Och det blir inte, alltså min man dricker inte. Och det är ju för hans historia, för att han hade två föräldrar som var alkoholister, så han har väldigt stor respekt för det. Så det skulle aldrig bli så att vi korkar upp en flaska champagne hemma. Det har aldrig hänt. Vad ska jag fira? Jo, jag firar med att gå och köpa godis. Det är min stora last i livet.
Ja, det är i och för sig också en passion för mig. Men...
Ja. Nej, men jag har nog svårt för att fira. Jag kan bli överlycklig. Alltså jag blir så glad så jag kan stå, hoppa och skutta och skrika av glädje. Men 5 minuter senare, då är jag igång och jobbar.
Mm. Då bara kör du vidare.
Ja, men det kör vi vidare. Då är det någonting nytt.
Är det då kicken som driver dig? Eller liksom, vad är det som driver dig utöver att bevisa för din mamma? Liksom?
Ja, och det har jag ju. Nu är jag så gammal. Nu fyller jag 50 första augusti, så att nu är jag färdig att bevisa för mamma. Jag har bestämt mig för det.
Grattis i förskott.
Ja, tack. Nej, men... För mig är det mer att man ser att det omöjliga är möjligt. Mm. Det är en enorm tillfredsställelse. När någon säger till mig, vet du vad Gunilla, det där kommer aldrig gå. Jag bara, watch me, det kommer att gå. Jag vet att det går. Mm. Jag ser en möjlighet som oftast ingen annan ser det. Och det är lite det som är med oss entreprenörer. Vi ser saker där alla bara, är du helt galen? Vad ska du in i den där branschen? För att den är jättespännande. Mm. Och det är framtid. Så att jag tror att för mig är kicken att lyckas med något som ingen tror går. Det är en enorm tillfredsställelse. För mig har aldrig pengar varit en drivkraft. Aldrig. Mm. Och det låter helt sjukt. För jag var luspank. I 2 års tid hade jag inte pengar att kunna köpa en lunch. Men överlevde ändå och fick trixa och fixa. Och tror jag berättade också något i mina sommarprat om inte annat i boken. Hur jag lyckades göra mig till guldmedlem på First Hotel. Så att jag fick en voucher att äta middag på kvällen.
Ja, du ser.
Ja, och så käkade jag frukost på morgonen och så klarade jag mig. Men drivkraften har inte varit att tjäna pengar. Utan drivkraften är att göra skillnad. Och våga tänka annorlunda.
Mm. Och du brinner ju för det här med entreprenörskap. Mm. Det är ju liksom din grej så att säga. Och jag vet att du har sagt att för att bli liksom en bra entreprenör så behöver man kunna skala bort sig själv. Läser jag någonstans. Mm. Och det tyckte jag var intressant. Liksom, vad innebär det? Är det en del av det som du berättar nu? Att vara mer kanske syftesdriven och mer...
Jag tror faktiskt väldigt mycket att det är syftet drivet. Att när jag har byggt mitt bolag så har jag tänkt okej. Vad står jag för? Vilka värderingar? Vad är mina värdegrunder? Och där hade jag en idol. Och det var faktiskt Ingvar Kamprad. Mm. Ingvar hade Ingvars budord. Jag hade mina budord. Exakt budord som satt klistrade på väggarna. Vad står vi för? Jo, vi ska ha ett värdebaserat ledarskap. Mm. Och vad betyder det? Hur vill jag att du som är medarbetare ska behandla våra kunder? Varje timma, varje dag. Varje vecka. Mm. Inte bland. Och vi är inte starkare än våra svagaste länk. Så jag har inte råd att ha en medarbetare fel. Att skola in dem på rätt sätt. I rätt processer. För mig har jag varit nörd på att bygga en kultur. Och det har varit min största styrka. Mm. För när folk har sagt så här. Vi förstår inte varför det går så bra för er. För vi är en lågmarginalbransch. Det är varken, jag säljer inte som en advokat en timme för 5000 spänn i timmen. Vi säljer en timme för 350 kronor. Och hur kan vi tjäna pengar på den lilla summan? Jo, det handlar om att få mina medarbetare att brinna så mycket för sitt jobb. Att göra det här extra. Och också att de faktiskt får en bonus. Jag älskar att det är individbonus. Alla har en individbonus. Vilket är jätteviktigt. Jag hatar kollektivtänket. Mm. Det är inte jag. Utan varje medarbetare ska faktiskt få belöning utifrån ett hårt arbete. Mm. Och vilket är jätteviktigt. Vilket gjorde då att vi hade lägst sjukfrånvaro, lägst personalomsättning, folk stannar hos oss längre. Och det visar sig alltid på sista raden.
Mm. Utöver bonusar, vad gjorde du mer då för att skapa en kultur? Liksom?
Ja, men vi hade mycket kul event tillsammans. Och sen blev det så här många många blev ju par på företaget. Jag hade ju hela familjer anställda hos mig i Skellefteå. Ja. Det är det som är så roligt. Jag kunde ju ha som busschaufförens två ungar. Och helt plötsligt så började busschauffören också hos mig. Mamman och pappan. Och, men det har varit 22 år har jag hållit på. Och nu när jag tittar tillbaka så var det någon som sa, gud, man skulle vilja intervjua de här. Jag bara, jag med. Alltså jag har ju fått vara med när barn föds och nu har de börjat jobba hos mig. Alltså det är helt otroligt. Ja, det är så häftigt.
Det är liksom folk som har fått barn och sen när de har jobbat och sen nu jobbar de där.
Ja, visst är det helt otroligt.
Ja, det är faktiskt superintressant. Ja. Tror du att folk skulle säga att du är en bra chef?
Jag tror att folk skulle säga att jag är en bra chef. Jag tror att de skulle säga att jag är väldigt rättvis, är jag. För mig är rättvisa handlar om att alla får samma förutsättningar. Mm. Och sen är det upp till dig vad du vill göra med dem. Men jag kommer ge dig alla samma verktyg, samma förutsättningar. Jag skulle nog säga att de säger att jag ser folk. För det är för mig oerhört viktigt att jag ser mina medarbetare. Fram till vi var 300 anställda. Då gratulerade jag personligen alla medarbetare när de fyllde år. Jag hade koll på deras respektive, jag hade koll på deras husdjur och allt möjligt. Sen blev det svårt. Idag är vi över 30 000 anställda i 27 länder. Så det kan jag inte göra idag. Och idag har jag en extern vd som är fantastiskt duktig, Jonas. Så det är inte jag som sköter de sakerna. Men i alla år som jag skötte det, då såg jag varje medarbetare. Och det handlar ju också bara att ibland komma bakom dem, se att de jobbar, skriva en liten lapp på, sätta på skärmen och bara säga, gud vad du är fantastiskt duktig. Jag ser dig, jag vet vad du gör. Jag skickar mycket privata mejl till folk och berömder dem och sådär. Så att, men det tror jag att de skulle säga. Men jag är också bestämd med att, vart ska vi? Vad vill vi? Och med det också jag oerhört transparent. Så när jag anställer folk så har jag alltid sagt att det är inte så att du ska känna dig delaktig. Jag kräver att du är engagerad och delaktig. Mm. Och att du är en del av företaget. Mm. Det är en stor familj. Och det är vi tillsammans som bygger detta.
Det här tycker jag är intressant. Därför att jag satt och kollade bland annat på The Apprentice lite grann igår. Och också lyssnade på ett avsnitt på en annan podd. Ja, du vet, så jag har ju Gunilla von Platen i min hjärna just nu. Men du målas ju upp. För du sa så här, jag är bestämd. Mm. Du målas ju upp som ganska bestämd. Mm. Det är också intressant tycker jag att i The Apprentice att du pekar alltså fysiskt med hela handen. Mm. Och det skapar, alltså för det är något vi säger till kvinnor ofta, du måste peka mer med hela handen. Och så, därför tycker jag att det är ganska kul. Så nu ska jag dela upp det här i flera frågor. Det första är det liksom, varför tror du att man vill, eller är det ett medvetet val från dig, att måla upp dig som bestämd?
Mm. Jag kan säga så här, att jag tror att en kvinna som är målmedveten, vet vad hon vill, då vill man säga att hon är bestämd.
Mm.
Om det var en man, då skulle man säga att jag är en stark företagsledare.
Mm.
Men en kvinna blir bestämd, gärna en bitch.
Mm.
Och i formatet The Apprentice, har du inte sett den, så ska ni se alla avsnitten. Mm. Avsnitt 6 är min favorit. Det handlar om filantropi.
Mm.
Det jag säger är att det är underbart att lyckas som entreprenör, men ännu viktigare att ge tillbaka till samhället.
Mm.
Så det ska de göra i avsnitt 6. Men en kvinna som pekar med hela handen är en häxa. En man är en stark företagsledare. Och det finns så mycket studier som bekräftar det här gång på gång på gång. Att vi kvinnor, vi får inte vara målmedvetna. Vi får inte tänka stort. Det är en sak att jag är lilla söta gumman. Jag har min enskilda firma och försörjer mig själv. Och kanske någon till. Men att jag kommer och säger så här, vet du vad fan är? Jag ska bygga miljardbolag. Man bara, va? Ska du? Vem fan tror du att du är? Att du ska bygga ett miljardbolag? Sådana ambitioner får inte vi som kvinnor ha.
Nej.
Och det är så intressant. Och det var faktiskt en utav, jag var orolig när jag till slut tackade ja till att göra The Apprentice. Att hur kommer folk uppfatta det? Hur kommer de ta emot det? För att trots allt är jag en kvinna som pekar med hela handen.
Mm.
Och det är formatet, någon eller några ska ut i varje avsnitt. Men reaktionerna som jag har fått i alla fall har varit helt fantastiska. Och framförallt att vi utbildar i entreprenörskap.
Mm.
Där skolor från hela landet har hört av sig till mig och sagt att onsdagskvällarna blev heliga för alla eleverna. De ville se The Apprentice och lära sig entreprenörskap.
Mm.
Men det är klart att man får en del skit också.
Mm.
Men de försöker jag som inte lyssna på längre.
Nej, men för jag vet ju det. Och just det här som du nämner nu, det är något vi pratar väldigt ofta om i den här podden. Mm. Alltså att kvinnor får inte vara på ett visst sätt och man blir kallad bitch och du vet sådana där saker. När jag tittar så ser jag så här, Gunilla, en ledare som liksom pekar med hela handen sådär. Jag skulle inte säga att jag liksom kategoriserar dig som en bitch, förstår du vad jag menar? Mm. Men var det medvetet att liksom göra... Var
det jag har inget val. Nej. Det här formatet, det är det. Det är ju Trumps program och han säger you're fired. Och det sa vi, för det fanns olika förslag. Du avskedar, nej, det säger man inte. Och jag tyckte ändå att det var snällt att säga att du får gå.
Mm.
Det tycker jag är mer schysst. Men det jag också ska säga är att alla deltagarna i programmet har sagt att det var den bästa skolan. Det är det bästa de har gjort. Mm. Och vi skiljs ändå åt som goda vänner och kramas och har en fin relation.
Mm.
Så många av dem har jag ju träffat efter också och coachat och sådär.
Ja, och det är ju superhäftigt. Du coachar ju en del, eller
ja,
hur? Och
hjälper. Jag.
Jag vill att du ska träffa min bästa vän sen, men det kan vi ta. Hon är också cool.
Härligt.
Också en förebild. Hur är det att axla den rollen och vara en förebild?
Oj, jag tänker kanske inte så mycket på att jag är en förebild, utan jag tänker i varje dag att jag vill göra det som är rätt för mig, som är rätt för mina värderingar och vad jag står för. Och det är fördelen med att bli äldre. Då vågar man också stå där, även om man får stå där ensam ibland, för att jag är oftast väldigt ensam i en manlig struktur. Jag har ju inte som, det finns ju en del andra kvinnor som har byggt bolag tillsammans med sina män.
Mm.
Men jag har inte byggt tillsammans med min man på det sättet. Vi var inte två grundare, utan det var en grundare och jag var ensam.
Mm.
Och kom från Göteborg och hade inte nätverket, kände inte en kotte, fick göra allt själv och fick göra alla misstag själv och suttit där en miljard gånger och gråtit och tänkt att nu går det åt helvete, nu går jag konkurs, nu kommer jag inte överleva, jag är lusbank, jag har ingenstans att bo, jag har satsat allt i bolaget. Och så får man kravla sig upp och komma tillbaka igen. Så för mig är det så mycket att jag står för mina värderingar och det spelar ingen roll vem som är framför mig, jag kommer aldrig göra avkall på vad jag står för. Och många personer är att de flackar. Om du tycker om vitt så säger jag att jag tycker om vitt. Tycker du om svart så kommer jag säga att jag tycker om svart. Det är inte jag.
Nej.
Och det ska alla som känner mig veta att Gunilla är stenhård och håller sig till sina värderingar. Jag tummar inte på dem.
Nej. Och jämställdhet är ju
absolut en sån.
Viktigt för dig. Och det här är också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså var kommer det liksom... Alltså varför jämställdhet, förstår du?
Men den finns i mitt DNA. Om du tänker efter. Min farmor som kvinna som överlevde 1915 Seyfo när man slaktade 2 miljoner kristna i Turkiet. Hon överlever. Hon piskas i ögonen för att hon såg emot en man, en muslimsk man, så hon blir blind. Hon fortsätter stå på sig. Hon står ifrågasätter prästerskapet. Hon står ifrågasätter varenda man. Hon är min största förebild tillsammans med min mamma som har kämpat och gått sin väg. Och jag som liten låg alltid bakom min farmors rygg. När jag skulle få stryk ur något bus så var alltid min farmor som tog ställning. Hon hade en käpp. Hon bara, barn, ni skulle röra henne så kommer ni få känna på min käpp ungefär.
Ja.
Så hon var min stora idol. Och när folk sa till mig när jag var liten, åh, du är så jobbig, du är precis som din farmor. Det var det bästa de kunde säga till mig. För hon var min stora idol som har kämpat mot de här patriarkala strukturerna i hela sitt liv. Så jag tror att det är i mitt DNA. Mm. Och sen växer man upp som kvinna i ett samhälle som säger att du duger som en vacker kvinna, men ingenting annat. Du ska gifta dig och skaffa barn. Va? Jag ska inte gifta mig och skaffa barn. Det är inte mitt värde. Mm. Om jag vill det så är det en sak. Men jag är lika duktig som männen. Det har jag ju kämpat med så länge jag kan komma ihåg att jag kan prata.
Mm.
Så för mig är det en självklarhet att ge det en röst och stå för det. Jag har en dotter och 3 pojkar idag.
Mm.
Och de brukar säga pojkar, mamma, du är så jäkla jobbig feminist. Jag bara, nej, det handlar inte om det. Det handlar om att jag behandlar er exakt likadant som Elisabeth. Hon ska inte plocka disken om inte du plockar disken. Alltså det handlar ju om att vi uppfostrar våra barn rätt från grunden. Så för mig är det är en självklarhet. Jag kommer kämpa för den här frågan så länge jag lever.
Mm. Och då är det ju viktigt med förebilder som vågar peka med hela handen. Ja, men det är ju det. Det är en av de avgörande faktorerna på något sätt. Men hur har de här blivit synliga för dig? För att ditt sommarprat, alltså nu kommer vi in på det igen. Mm. Men du nämner ju otroligt många situationer som får en att bara så här, tappa hakan. Mm. Liksom. Det känns som att du har varit utsatt för väldigt mycket sexism liksom, och sexuella anspelanden.
Jag tror att alla tjejer har varit det i olika situationer. Mm. Men i mitt fall så har jag tagit smällen varje gång. Jag hade kunnat finna mig i det. Jag hade kunnat få mycket mer affärer, om du förstår mig rätt.
Mm.
Som hur jag öppnar mitt sommarprat med den affären som går i stöpet.
För att han
pekar på vilket hotell han bor på och säger att jag signar om du följer med mig till mitt hotell. Och jag chockad tar glaset och skickar i ansiktet på honom. Och springer därifrån. Jag gråter hela vägen hem. Jag ringer min Veronica och jag är förtvivlad. Jag är så förnedrad. Och jag är så rädd. För det måste jag också säga. Jag var inte stark. Jag var jätterädd.
Mm.
Jag var 27 år och hade förlorat min största kund. Och jag skulle se upp alla mina medarbetare. Jag var förtvivlad. Jag var knäckt.
Mm.
Jag hade inget nätverk. Jag hade inga rika vänner. Jag hade inga rika föräldrar. Jag hade ingen som kunde hjälpa mig. Och här hade jag sett till att få dem sparken.
Mm.
För att jag inte ville följa med honom till hans hotellrum.
Mm.
Så att det har varit fruktansvärt tuffa situationer. Mm. Men igen så är det så att jag har så starka värderingar inom mig.
Mm.
Jag är beredd att ta dem.
Mm.
Du skulle kunna piska mig till döds. Jag kommer stå för mina värderingar. Och det har nog också varit en jobbig grej för min familj. För att jag är så stark med vad jag står för. Och jag kunde säga så här, ni kan mörda mig. Ni kan göra vad ni vill. Jag kommer aldrig ändra mig.
Ja.
Och det är bara styrka ibland den svaghet att jag är så enveten. Men för mig är det så här, jag gör aldrig avkall på vad jag tycker är viktigt i mitt liv.
Nej, och det kan ju... Alltså det har ju jag märkt när jag har hittat min hjärtefråga som jag är jämställdhet och har liksom genom den här podden fått mycket starkare värderingar och liksom typ blandat i mina värderingar.
Mm.
Vilket jag inte hade innan på något sätt. Men det har ju också gjort att jag har så här gjort mig av med människor längs vägen. Och,
det måste man tyvärr.
Det är liksom verkligheten.
Det här verkligheten, det är väldigt svärtsamt. Jag kan säga att jag har haft svårt att göra mig av med vänner.
Mm.
Det är nog min man som har hjälpt mig att få upp ögonen. Där han säger så här, men vänta lite Gunilla. Det där är inte din vän.
Nej.
Hon eller han ringer dig bara när de vill dig någonting. De bara suger musten ur dig konstant. Mm. Vad ger de dig tillbaka? Har de någonsin funnits där när det blåser kring dig? Har de någonsin erbjudit dig någonting? Nej, då får man ju säga, nej men du har ju rätt. Det har de aldrig gjort. Utan de ska bara ha och ha och ha och ta och ta. Och till slut känner man sig som en trasa som är bara så här. Men vänta lite, jag är stark. Men jag behöver också fylla på med energi från någon. Och därför måste man faktiskt bli lite tuffare och gallra bort människor i sitt umgänge som bara dränerar dig på jobbig energi. Som är bara tagare. De ger ingenting tillbaka av sig själva.
Då blir vi bättre på att säga nej.
Ja, jag blir lite bättre på att säga nej. Och framförallt har Alfred lärt mig att faktiskt säga från. Och där kan han också säga ganska krasst. Okej. Du lägger den tiden på den här personen. Är det värt det? När du har 4 barn hemma som behöver dig istället. Mm. Och då är valet enkelt.
Mm. Och det här med att liksom landa i sina värderingar, det är ju väldigt stärkande för självkänslan, tänker jag. Alltså, det är ju lättare att fatta beslut när man är trygg och på något sätt har en kärlek till sig själv och är trygg i det.
Ja, men vet du vad? En sak också som är det att det kan också skrämma din omgivning.
Mm.
För att det är lite läskigt med människor som är starka och trygga sig själva.
Mm.
Det finns en finansman som sa till mig, vet du vad Gunilla? Jag tror att ha dig i en styrelse, det är oerhört läskigt. Det måste ju vara ett riktigt starkt företag som är också entreprenörsdrivet. Som vågar ha en person som dig.
Mm.
För du skulle inte sitta i ett börsbolagsstyrelse för bara vara nickdocka. Och bara vara där för att jag är kvinna och att det ser bra ut på pappret och dessutom invandrare. Så de kan ju checka 2 bockar på en gång ungefär.
Mm.
Men jag kommer ju sitta där för att jag brinner för bolaget.
Mm.
Och säga min åsikt för bolagets bästa och framtid. Och det vill man oftast inte ha. Så det där är ganska intressant. Man säger att man vill ha en stark och driven tjej. Men de flesta är ganska rädda för en stark och driven tjej. Som inte sitter där heller för att få en lön. Utan jag behöver inte sitta i styrelse för att jag ska få en lön. Jag sitter där för att jag brinner för bolaget eller ändamålet.
Men kvinnor som säger vad de tycker är ju generellt jobbiga.
Ja, men alltså, jobbiga. De är ju häxor. De brändes på bål förr i tiden. Ja. Alltså, förstår du? Ja. Det är så.
Ja, och det är faktiskt sant.
Det är så.
Och ja, det finns en bok som heter Nidbilder om kvinnor i grupp. Mm. Som där de skriver om just det där med att bränna kvinnor på bål och hur det här går i. För det är också någonting som jag vet att du har pratat om, och det är ju systerskapet. Mm. Att det, men i ditt sommarprat så inleder du med tack till alla starka kvinnor som har stöttat mig. Mm. Men jag vet att du också tycker att systerskapet kan bli bättre.
Mm, ja, absolut, absolut. Ja. Och min bror skickade mig en TED-talk för några veckor sedan som var så otroligt bra. Då är det en driven kvinna som har, den som har TED-talken är en fotograf. Men det är en kvinna som har byggt upp ett framgångsrikt företag. Och synen på den här kvinnan är, hon är bitch, hon är häxa, hon är ful, man går till personangrepp. Du vet, allt. För man kan inte ta att det är en kvinna som har lyckats. Sen gör de en studie på Stanford där de, allting är samma, vad hon har byggt upp och allt möjligt. Men man byter namn och sätter en killes namn på företaget istället. Helt plötsligt, synen som både män och kvinnor har på den här mannen är fantastisk företagsledare. Mm. Vilken förebild, vilken vägledare, du vet allt det där. Så jag tror att det sitter så djupt rotat både hos män och kvinnor. Kvinnor har ofta svårt att lyfta en annan kvinna. Och där brukar jag skoja och säga att jag är nog mer en man än vad jag är en kvinna. För jag kan inte se en annan kvinna som ett hot. Utan tvärtom blir jag otroligt glad att ha en annan kvinna runt omkring mig. Som jag kan bolla och ha i min närhet. Men i alla mina år har jag aldrig haft en kvinna som har stöttat mig i näringslivet. Mm. Sen har jag haft kvinnor som Lena Adelsson, som har ett helt kapitel i min bok, som har varit som en bonusmamma för mig, som jag har kunnat gråta ut hos och funnits där för mig och varit en fantastisk människa. Mm. Det finns kvinnor där, men som inte varit i näringslivet, som har stöttat mig. Så att du är oerhört ensam som kvinna.
Mm. Som tur är så tror jag att det där håller på att förändras ändå.
Hoppas.
För Albright släppte ju en rapport nyligen som där de visar att så här, kvinnor generellt är bättre på att lyfta upp kvinnor, och att kvinnliga, alltså bolag med kvinnliga vd:ar har mer jämställda ledningsgrupper och sådär. Så att jag hoppas och tror att det där håller på att förändras.
Hoppas det. Men när det gäller deras rapporter, jag vet inte riktigt alltid hur de tar fram dem, för att egentligen skulle man också vilja ta bort alla de som har naturligt, som i Silverspoon, där jag har fått ärva mitt företag. Om jag är kvinna och är ägare, ta bort dem. Mm. Alltså se bara rent krasst kvinnor som inte har fått ärva. För att om min dotter ärver mitt företag, då har ju hon har inte egentligen förtjänat det, men det är ju min dotter. Men du förstår mig rätt. Mm. Plocka bort de här kvinnorna som har gått in i styrelse, som tar över pappas företag. Och sen räknar du därefter hur många kvinnor är det egentligen som är vd i börsbolag eller sitter i styrelser som inte är en familjeföretag. Då tror jag att våra siffror skulle vara ganska krass. Jag satt här med Handelshögskolan igår faktiskt. Mm. Och våra siffror är mycket sämre än vad vi tror att de är.
Ja gud, vi börjar ju backa i EU, tror jag vi ligger, EU-snittet är väl på 8 och vi ligger på 7,8 eller något sånt där.
Ja, det är ju katastrof.
I Sverige idag. Vi är ju inte bäst i världen som alla säger. Vi
nej,
är rätt
långt
dåliga.
Långt ifrån.
Vi har blivit softpotatisar som tror att vi är bra
exakt.
På det.
Vi snackar mycket, men det är väldigt lite handling.
Ja, 100%. Mm. Och vi börjar få slut om tid.
Oj, ja, vad tiden gick fort här.
Men vi håller tiden för att vi ska hinna spela in en liten teaser också. Ja. Det är ju viktigt. Känner du att vi har missat någonting nu som du vill lyfta? Eller?
Oh, jag tycker att vi har pratat om så mycket bra och djupa ämnen. Nej, jag tror inte det.
Jag tycker också att det har varit supertrevligt att prata med dig. Som vanligt i den här podden så är det ju lite här och där och man är lite överallt. Men det är det mina lyssnare gillar, när det är ett så spontant samtal bara.
Härligt.
Och det tycker jag att vi fick till.
Ja, verkligen.
Så jag säger tusen tack för att du har varit här, Gunilla.
Tusen tack för att jag fick komma. Tack.
Eller jag kom till dig, men tack.
Du får komma till mig.
Tack för kaffet och vattnet och allting. Tusen tack.
Tack så mycket.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt med fantastiska Gunilla von Platen. Jag hoppas ni får en toppen vecka, och sen så kommer vi att höras på onsdag igen.